Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 56 av 150 kilo podcast. Efter mycket om och men så har jag i Stockholm lyckats koppla upp mig med hjälp av dagens teknik så att jag kan se Magnus. Vart är du? Jag vet inte var du är. Du sitter på något som ser ut som ett inburat internetcafé i någon... Det är gardiner i bakgrunden, ser jag.
Ja, det är lite av en korsning mellan hotell-lobby och internetcafé. Det, ursäkta ifall det låter lite i bakgrunden. Det kan vara lite skrikande barn, det kan vara lite allt möjligt. Men helvete vad jag är taggad just nu. Alltså, jag är så jäkla taggad. Jag tror att jag aldrig har varit så här taggad på att spela in ett avsnitt som jag är idag. Alltså.
Nej, det är kul att se
dig. Du är den
första
personen jag pratar med på som jag känner på över en vecka.
Aha,
som
okay.
Det är ingen som vet var jag är någonstans, så hemligheten ska precis avslöjas.
Ja, vad härligt. Men det är kul att se dig i alla fall.
Ja,
du och jag har inte sett varandra live. Man har ju bara sett så här bilder på Instagram typ. Jag har inte sett dig någonting live. Så det är roligt.
Visst har jag blivit skäggig?
Ja, jag har odlat ett fint så här, magnumskägg.
Ja, precis. Ja, shit. Alltså, det är nog bra att vi inte är i samma rum. Just nu så är min odör är nog inte den bästa av världar. Jag kommer att berätta varför om en stund.
Men hur funkar det när man är ute och reser då? Blir inte dåligt bemött om det luktar skit?
Nej, men alltså, som tågluffare är det lite inklusive, liksom all inclusive. Det är både gott humör men också dålig lukt.
Okay. Så all inclusive, det är härligt. Men du sa aldrig vilket land du var i, vart är du?
Nu är jag i Grekland, i en stad som heter Alexandropolis. Okay. Känner du till den?
Ja, eller ja, så jag... Jag har ju hört det, men jag vet inte exakt vart det ligger. Liksom.
Jag har inte ens hunnit kolla på kartan. Jag vet verkligen inte var jag är någonstans. Jag är lost alltså. Jag ska berätta sen hur det här gick till, för det är ganska roligt. Men just nu känns det som att jag är mitt i ett ganska konstigt och spännande och sjukt och roligt äventyr. Jag är otroligt... Alltså samtidigt som jag är jävligt stressad, för att jag vet att jag måste hinna ta mig hem by Sunday, och jag är långt borta hemifrån.
Vadå, vad händer på söndag?
Nej, men jag börjar ju skolan igen på måndag.
Aha, okay.
Så då måste jag vara tillbaka liksom. Och jag, ja, det har varit många om och men för att vara det nu. Men det, ja, jag är taggad i alla fall. Hur är det själv? Vad händer? Hur mår du?
Jag mår bra. Jag har varit inspärrad i det här rummet i några dagar nu och klippt musikvideos och grejer.
Ja, just det, till Illusion.
Ja, precis. Ja, jag har inte riktigt börjat med det än. Jag har väl skickat över lite filer till en annan kille som ska göra effekter och sådär.
Okej.
Okay. Men jag har suttit med en annan videoklipp så här. Det är väl inte... Det har varit kul, men det är väl inte så intressant kanske. Men jag har väl varit ute och... jag var ute och tog en promenad alldeles nyss med en polare. Mm-hmm. Och njöt lite av Stockholmsvädret. Det är ju så fruktansvärt varmt som vi pratade om.
Ja.
Fortfarande. Och vädret är ju så jävla schizofrent. I natt så vaknade jag av att det så här, slog ner blixtar liksom. 2 meter från balkongen.
Shit.
Och man blir ju helt så här, att det är ju något speciellt alltså, när man vaknar upp och man tror att man är i regnskogen liksom. Och det är bara...
Ja, det var lite så jag vaknade upp i morse av att jag var i regnskogen i princip. Och blixtar precis överallt. Jag ska berätta om det sen, men fy helvete alltså.
Ja, det är så galet. Jävligt speciellt. Men sen så, du kanske är medveten om det, eller jag vet inte om du är medveten om det, men att det brinner i Sverige.
Va? Gör det?
Ja, det är typ den största branden i modern tid.
What?
Ja, det har spridit sig över hela Norrland typ. Nej, men det är sjukt stor brand och folk dör och brinner inne och så här, och får lämna sina hem och grejer. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det, men det
är ett hett ämne. nej, förlåt.
Du menar att det brinner i knutarna att få stopp på den här branden?
Ja.
Nej, men så det är ju mycket mediebevakning på den biten, men det
ja.
Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det mer egentligen.
Sjukt. Fan, vad det ska hända saker när man åker hemifrån.
Ja.
Jäklar. Men jaha, men vadå? Alltså, är det folk som har dött eller är det bara...
Ja, folk har brunnit in och blivit fast i den här branden.
What?
Så det...
Satan, vad hemskt.
Ja, nej, ja, det är inte så jävla trevligt alltså.
Fan, det jag har varit helt urkopplad från allt. Jag har inte haft någon internetkoppling eller någonting förrän nu liksom, så att jag
har missat alla nyheter.
Ja, ja, men det är skönt på något sätt. Och, eller det är väldigt skönt, speciellt där jag har varit liksom, vara så isolerad och känna att man så här, det finns ingen ingång eller till en, utan man bara är där man är och får leva liksom i nuet väldigt, väldigt mycket.
Du är ju väldigt mycket för det. Du är ju du söker väl ensamheten.
Ja, riktigt så är det, men jag söker upplevelsen utav, eller bara vill maxa upplevelsen på något sätt, jag vet inte. Men vad fan, ska vi dra igång det här nu så jag får snacka av mig lite?
Ja, men det är
av,
klart, det är bara vi köttar vignett och sen så får du dra dina anekdoter.
Nå riktigt slapp vignett.
Ja, men om du skulle ha en vignett till Magnus resekrönika, vad skulle det vara för musik?
Jag vet inte.
Hur skulle den låta? Magnus resekrönika.
Mäng 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 li mäng li mäng. Massa tjejer i bakgrunden så sjunger mäng 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 mäng. Låter lite så här som den exotiska mangladesiska liksom skogskulturen, bara massa alver och liksom mäng 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 mäng. Och så börjar det här uppbyggnaden till ett grand finale där Bangladesh bara öppnar upp sina liksom himmelska portar och utskrider. Mängen.
Okej, men det här var ju ett videointro. Jag tänkte ju mer på ett musikintro. Men okej, skitsamma. Ja, nu ska i alla fall du få hålla din resekrönika. Magnus resekrönika.
All right. Men en resekrönika, det är väl bara en berättelse av...
Ja, det är en krönika om resan.
Fan, jag måste ju ta det från början lite, känner jag. Jag skulle ju åka jäkligt tidigt, vad blir det, lördag morgon blev det, skulle jag åka från Köpenhamn. Och då skulle jag vara ute med några av mina bästa vänner i Malmö. Och de skulle fira av mig lite, men det blev liksom lite sent. Så att någon gång runt midnatt så bestämde jag mig då för att, fan, jag dygnar. Det är väl lika bra liksom. Så att vi var ute på det här stället som heter Far i hatten. Och så drog vi ut och vidare. Och vi var på massa olika ställen, träffade massa folk. Och sen så hamnade vi i världens jäkla douche-lägenhet. Alltså det var som samling av, alltså själva definitionen av douche. Alltså en sån mega douchebag, så här blonda, lite surfer dudes som liksom har en lite för stor lägenhet för att det ska vara okej att de bor där.
Men vadå, det var de här så här aura, de hade auran av jag är så jävla skön.
Ja, men exakt, det är så alltså det är så nej, alltså det är så här bara,
livet leker. Den liksom.
Ja, verkligen. Den auran. Och de glassar lite för mycket och är lite för avslappnade och liksom, du vet, bara, du vet, den här lägger armen runt tjejen och bara, det är gött här, va? Ja,
de där människorna man hatar.
Jag var ute då med tre tjejer och som liksom, de fick ju varsitt liksom haff här, va? Eller det var en av tjejerna som hade en pojkvän, så att hon var lite låg på den fronten i alla fall. Men de andra två var ju klart sugna, om man säger. Och det blev sån, och de var ju väldigt medvetna om att det här är såna douche som är typ så här 4-5 år yngre än de själva liksom. Men de kände så här, ja, vad fan, man lever ju bara en gång.
Ja, men det är
och klockan är 6 på morgonen. Jag vill ligga. Varför inte liksom?
Ja, men så är det ju.
Ja, visst, för fan. Men det var gött. Det var gött. Vi hade jävligt trevligt där ändå liksom, för att man kunde ju ändå skratta lite åt situationen på något sätt. Så vi, sen därifrån drog vi liksom, jag tror jag åkte därifrån vid 6-7 på morgonen. Och sen åkte jag direkt till Kastrup och tog flyget därifrån. Jäkligt avslappnat. Eller det är något så här märkligt när man bara återställer dygnet på morgonen genom att så här resa någon annanstans och så här återupptäcka dagen fast man inte har sovit. Bara resetta på något sätt genom att resa. Mm. Men själva, det är ju någonting med att alltså flyga och det så här, vakna upp när man har landat och har den här vidriga smaken i munnen. Alltså det, den här efter en så här utekväll. Man har sovit lite, inte borstat tänderna och bla.
Man vill liksom inte prata med någon då.
Nej, det är lite så, så eller jag tror att jag började faktiskt prata med några amerikanare. Jag vet inte om det var på grund av min andedräkt eller om de bara var allmänt otrevliga, men jag var ju ganska trevlig mot dem i alla fall och tänkte så här, ja, men var kommer ni ifrån, så här, började snacka lite och det kom liksom inga returfrågor överhuvudtaget. Varpå man bara ger upp liksom. Jag åkte in mot stan och jag hade ju alltså jag har ingen aning om Grekland överhuvudtaget. Jag är ju så opåläst av på någonting, så det enda jag gjorde var liksom satte mig på tåget och tänkte så här, men jag hoppar av där flest människor hoppar av och stiger på liksom, för det brukar ju vara centrum liksom. Så jag började promenera runt i Aten då och till slut, ja men du vet, jag går och går och bara jag måste hitta något jävla hostel liksom, och det går in på McDonald's, försöker koppla upp telefonen och wifi fast det är för långsamt, så jag bara det börja promenera och så här hålla ögonen öppna för något jäkla hostel. Till slut så hittade ett jävligt schysst hostel. Såklart så var det fullbokat, så här gå vidare lite som så här knacka dörr och bara så här, har ni plats för en person?
Ja, men du får köra Josef Maria grejen härberge.
Ja, exakt. Det blir mera sånt sen kan jag säga, men ja, men till slut så hittade en hostel och liksom var där i Aten och liksom jag hade ju inte sovit någonting och jag tänkte det är väl dumt att börja sova nu och vända på dygnet helt, så att jag tog en promenad upp mot Akropolis.
Det ska man ju ändå se när man är i Aten liksom.
Ja, men verkligen. Har du varit i Aten förresten?
Nej, jag har aldrig varit i Grekland. Vilket är konstigt eftersom att i stort sett alla i våran umgängeskrets har varit tillsammans med Alexander och hans familj i Grekland. Förutom jag som har känt honom sedan jag var 3. Det är lite märkt.
Fan vad trist. Ja, nej men, men det är någonting med att, men varifrån är Alexander? Är det alltså Aten? Eller är det...
Jag vet inte riktigt. Alltså, hans pappas familj är ju från en getby uppe i bergen. Någonstans. Alltså när han var liten innan de flyttade därifrån så hade de så här stampade jordgolv och världens minsta samhälle och...
Nej, vad fett.
Ja, alltså det har verkligen inte varit någonting. Man hade byteshandel där fortfarande när han flyttade därifrån.
Wow.
Man liksom tog sina ägg och bara här kan jag få lite olivolja
typ. Oh, shit. Fan vad kul. Eller vad spännande på det. Men jag vet inte, det är någonting som så här med Aten som bara inte alls övertygade mig. Aten för mig, själva bilden jag har av Aten ska vara, det är ju den här otroligt historiska staden. Det ska bara osa liksom Europas liksom begynnelse på något sätt med demokratin och liksom de här liksom männen som går med bara lakan och liksom bara skaparna utav den moderna demokratin på något sätt. Det ska kännas häftigt liksom och det är bara coolt. Och sen går man upp där på Akropolis och det enda som finns där är ju de här ganska förfallna liksom pelarna, och det är lite på något sätt symboliskt för Grekland i sig, känner jag.
Ja,
men du vet, alltså man kommer upp på den här liksom höga berget liksom, och så förväntningar byggs ju upp för varje steg man tar, och så kommer man upp dit och jag förväntar mig någonting så här otroligt majestätiskt och liksom häftigt, men så är det bara paj liksom. Byggställningar, allt är bara paj.
Men det är ju så,
jag kanske är kritisk och kan inte riktigt ta in hela grejen, men det är en fantastisk utsikt i alla fall.
Det är väl tur det, att det finns någonting att trösta sig med. Aj. När man kommer dit och ser några jävla kalkstenspelare så kan man i alla fall vända sig om och njuta av utsikten.
Ja, exakt. Ja, nej men och så jag vet inte, det var någonting med Aten som bara fungerade. Det är en sån så här, man ser ut från Akropolis och det känns lite som att man borde se ut över en så här fantastiskt vacker stad, men det enda man ser är de här betongplattorna som bara är staplade mot varandra och formar liksom fula jäkla hus liksom. Det är väldigt oattraktiv stad för mig.
Ja, men det är väl det liksom... som har gjort att deras ekonomi har tokkraschat. Att folk liksom bara bygger ut och belånar sig och bygger ut och belånar sig ännu mer. Och att du behöver inte skatta för din pool om den inte är ett visst antal meter djup. Och då kan du bara muta någon byggnadsinstruktör som säger att det är en vattenpöl när du har en 20 meter gånger 20 meter stor swimmingpool liksom.
Ja, men alltså allt är bara så ofunktionellt och liksom det är en så otroligt stor stad som liksom bara har tre tunnelbanelinjer och det känns som en väldigt så här förgången stad som inte har liksom växt med utvecklingen på något sätt.
Men är det inte lite så att Aten via att de har sin historia, att de ska vara det som du pratade om, att de ska vara ursprunget till Europa och de lever liksom kvar på sin historia och således inte utvecklas?
Ja, men lite så faktiskt. Det känns som att de har fastnat i så här vetskapen om att vi har Akropolis. That's our liksom proof of liksom, det räcker på något sätt liksom. Verkligen. Men liksom också så här, det var lite tråkigt också, för när jag var i Aten så de enda människorna jag träffade var ju australiensare. Mm-hmm. Alltså jag pratade inte med en enda grek i Aten, tror jag, eller kanske någon enstaka. Det är bara australiensare överallt. Det är så här, bara stormar in varje person man hälsar på så bara, som man kommer till hostlet eller som man stöter på stan som pratar engelska. Så bara, var är du ifrån? Så bara, Australia.
Hello, I'm from Australia. I'm from Benin.
Men, och jag, någonstans så känner jag ju mig ganska så här... Det automatiska när man hälsar på någon kommer från en annat land, det är så här, jaha, liksom, så här, du kommer därifrån, vad spännande. Liksom. Men när man har hört Australien liksom, för typ så här 25:e gången så är det lite så här... Aha,
I like yourself, man. I like to serve and I'm from Sydney. I go to the Opera House.
Pratar de än sådär? Jag vet inte.
Men, en australiensare med talfel kanske.
Ja, men jag fick i alla fall ganska alltså fort nog av Aten. Men jag var tvungen att stanna där i en och en halv dag mer än vad jag ville. För att där jag tänkte köpa mitt Interrail-kort hem, de öppnade först på måndag. Så jag var där fram till måndag kväll. Och sen kunde jag ta mitt tåg då upp till... Thessaloniki tror jag det heter. Men det är nu det börjar bli spännande på min resa här. För det här var för några dagar sedan som jag åker alltså med nattåget till Thessaloniki. Och sen så ska jag alltså byta tåg där 6:30 på morgonen. Och det är ingen som berättade för mig att jag måste byta tåg en gång till. För det stod på biljetten från Thessaloniki till Sofia, jag skulle till Bulgarien då. Så jag vaknar då vid runt så här 11:30 av att så här, fan, jag kanske borde kolla med någon att jag verkligen är på rätt, för det var något som kändes fel. Så jag vaknar upp då av att gå fram till konduktören som inte kan ett ord engelska. Till slut så kommer då två så här hippie kids som är assköna som det är så här eller vad heter det, översätter för mig liksom. Och det visar sig då att jag har missat det här, alltså det var bara bakre halvan av tåget som skulle till Sofia och jag var i främre såklart liksom. Så att jag hamnar då på det här tåget och liksom sätter mig längst bak i vagnen och röker lite med de här bara för att de var så jäkla trevliga liksom. Och sitter vi där och snackar och till slut så bara fan, alltså jag hade ju då möjligheten efter en halvtimme senare att byta tåg och åka tillbaka, men då var jag tvungen att vänta ett dygn och sen åka upp till Sofia för att jag hade missat det tåget. Så jag fick för mig, eller så här, de övertalade mig, du måste åka med till det här stället, det här är ett magiskt ställe liksom. Så här, wow, vad är det här?
Det är så jävla skönt att du har den inställningen så här, när du är ute på dina tågluffar och ska köra, så här, ska göra en så här spontanresa, då går du all in spontanity i hjärnan och bara, ja, det är klart att jag ska med till den här magiska platsen.
Ja, även alltså så här, ja, men det var ju liksom ett misstag någonstans ändå att jag somnade, och vi pratade om det här förra veckan att ja, det kommer hända liksom.
Ja.
Men det var liksom ett litet misstag som ledde till något helt, alltså helt makalöst fantastiskt. Vi sitter där och pratar om så här, de börjar prata om det här liksom, den här ön som har liksom vattenfall och det är liksom paradiset liksom. De pratar om det som att det vore något så här gudomligt ställe. Och det kommer ju till en viss gräns där man säger, men sakta i backarna, jag vill inte att ni gör, eller så här.
Ja, nej, men lite som The Island, alltså filmen The Island, ja. Med Leonardo DiCaprio.
Ja, men verkligen, eller The Beach heter den väl?
The Beach, precis.
Ja. De kom ut samtidigt, The Island och The Beach. Det var väldigt förvirrande, ja. De två filmerna.
Ja. För övrigt har jag, du vet att i The Beach så är det ju en svensk som blir biten av hajen och ligger och skriker. Man hör att han pratar, ja, svenska.
Ja.
Han var regissör på Äntligen Hell när jag jobbade i hans team.
Nej.
Den skådisen. Staffan, fantastisk kille alltså.
Jo, men så det som hände var, vi satt då två, jag satt där med två andra, och så kom den tredje snubbe och vi hade skittrevligt liksom, snackar, och de bygger upp den här bilden av den här ön som vi ska till, och till slut kom vi då fram till Alexandropolis och hoppar på det här, den här båten, och liksom träffar mer och mer människor som bara pratar om den här mysteriska platsen som är, det bara, det, jag kan inte ens uttala, jag kan fortfarande inte riktigt uttala öns namn, men till slut så kom vi ut dit, och liksom det är så här, ja, ja, men det här är fint liksom, men så fint är det inte liksom. Så börjar vi promenera upp då mot en camping då, eller det är inte riktigt en camping, det är mer ett skogsområde som kallas för Paradiso. Så hänger vi upp så här våra hammockar och i träden, och sen så här, sen tar han mig till det första stället liksom, bara en bit ner till vattnet, man hör liksom vattenfallet, och så kommer man till den här liksom kristallblåa lilla sjön, kommer liksom bara faller ner i vattenfall, och det är så här, man saknar ord och berätta hur fantastiskt vackert det är. Ja, men du vet, man bara slänger av sig alla kläder och hoppar i, och det är dricksvatten såklart, det är, va? Kristallklart, och bara, det är ju, grejen är den här ön är en, det är Greklands högsta berg på en ö, och de, berget kallas tydligen för månen någonting, fast på grekiska, så i och med att det är det enda berget som kan täcka månen på något sätt, det finns mycket så här myter kring att det, nu ska vi se om jag får det rätt, Pantheon, nej, någon grekisk gud i alla fall som hade allt det här vattnet. Han bodde på den här ön, för det är så mycket vatten som bara strömmar från toppen av det här berget. Liksom smält vatten och naturliga källor liksom, och heta varmvattenkällor som är så heta så att man, alltså det, man bränner sig nästan när man sätter sig i de här små poolerna. Men det, man bara klättrar upp så här, för varje vattenfall kommer ifrån ytterligare en sån liten pool, så man kan bara klättra upp för liksom steg för steg för steg upp i bergen, och det är så surrealistiskt, och så är det så paradisliknande, så att, alltså, jag saknar verkligen ord för att beskriva hur fantastiskt vackert det här var. Om man bara klättrar i timmar och kommer till nästa liksom pool, och liksom, vattenfallen blir bara högre och högre och högre, och till slut så har man så 100 meters vattenfall som man kan knappt simma under vattenfallet för att det gör så ont liksom, för att det, cool, vattnet har fallit så långt, och det.
Men var det Poseidon, ja, det som bodde på, det här, på den här ön?
Exakt, Poseidon, där har du det. ja, nej, men så det är ett helt och hållet otroligt. Så att jag tänkte att jag bara ska stanna där över dagen liksom, och de sa så här, det är omöjligt, du kommer aldrig kunna stanna där bara en dag. Så jag stannar ytterligare en dag liksom, och bara, det här är så fantastiskt, att man vill bara åka runt hela ön och utforska. Jag vet, och gick liksom 8-10 timmar liksom, man bara utforskade ort efter ort, och du klättrar upp i bergen och går efter så här långa vandringsrutter, och ja, men jag kommer till den här punkten då jag är helt och hållet vilsen i en skog, och det är såna här buskage som går, de är så tajta så att man kan knappt röra sig ut ur buskaget. Jag bara går djupare och djupare in för att jag vill hitta det här liksom guldet, ja, någonstans. Och så är man där efter ett tag, och det upptäcket säger, det vore väldigt dumt av mig att gå tillbaka nu, för att jag kommer gå lika mycket vilsen åt vilket håll jag än går liksom.
Okay.
Men det går knappt att röra sig framåt heller, för att det är så jäkla tajt buskage, så man får ju liksom krypa längs marken och hålla på. Men det är en så intressant process på något sätt, för att jag känner ju samtidigt som jag vill ge upp. Det är liksom en tanke som bara kommer krypande, att jag måste nästan ge upp nu. Mm. Men vad gör jag då liksom? Det går ju inte heller att ge upp i den här situationen. Så det är otroligt spännande att bara befinna sig där och och liksom se, förstå hur ens hjärna fungerar i en sån utsatt situation mitt ute i ingenstans. Och sen plötsligt så ser man den här ormen som bara kryper. Du vet ju hur fruktansvärt rädd jag är för ormar liksom. Och man får ju panik och man måste hantera den här paniken mitt i allt det här, och det är helt sinnessjukt.
Men alltså, hur kom, jag är bara så här fascinerad över hur kom det sig att ni, eller att de visste om den här ön? Är de liksom stammisar där, eller är det här någonting välkänt för hippiekulturen, att dit åker man?
Alltså det här, så som jag har förstått det, det är otroligt få turister, om ens några där. Men det finns, alltså greker känner till det här lite halvt liksom, men det är, men det är en sån plats som så här, det är inte vem som helst som åker dit heller, utan det är väldigt speciellt. Det är mycket hippies här som bor på den här ön, och folk som bara bygger upp sina camp, och vissa som bor där året runt, och andra som bara kommer dit liksom några månader under sommaren och liksom bara lever i det här. Och det, man kan bara vara där och njuta av den här närheten till naturen.
Det är en egen litet universum där.
Ja, gud ja.
Man åker dit,
verkligen.
Och sen så bara inträder man i något som är utanför liksom.
Ja.
Ja, jag förstår.
Ja, men det, allt annat försvinner ju helt och hållet liksom. Så att jag, ja, men det var fantastiskt. Men det som hände sen nu igår alltså, var ju att det började ju, precis som du berättade, det började blixtra så inåt helskotta. Och det, och jag lever ju total förnekelse av att det kommer inte börja regna. Det kommer inte börja regna. Det är bara, det kommer dra över liksom. Och liksom, men det är sjukt, alltså det blixtrar så inåt här. Det här är ju mitt uppe på ett berg, och det liksom kör ju ner blixtar precis överallt runt den. Och man ser ju blixtrarna liksom. Och det är så sjukt obehagligt. Men jag går ju då och lägger mig i, vi var ute då, de har en liten bar vid stranden, och en sjukt bizarrt rockbalkanband som bara så här spårar ur liksom, och de får bryta ett tag för det börjar blåsa upp för mycket. Det är liksom för mycket storm.
Då fick du ditt öststats romantik.
Ja, lite i alla fall. Nej, men så det som händer då är att vi går upp och så här, jag går och lägger mig då i, eller först man ska hitta tillbaka sitt camp, och mobilen är ju liksom död, och det är ju totalt kolsvart förutom när det blixtrar till då, och så bara yes, jag hittar vägen av blixten liksom. Så springer man fram och väntar tills nästa blixt och bara det springer fram genom skogen. Men så lägger jag mig då i min hammock och drar över en liten filt liksom. Och sen så börjar det droppa lite, och jag är så här, ja, men det kommer gå över. Det, och det bara fortsätter i 10 minuter till, och bara börjar bli lite blött här. Och det fortsätter liksom i halvtimme, man bara, men nu måste det vara slut snart. Och sen så börjar det regna, så att man ligger, och det, kalsongerna börjar bli dyngsura, man liksom bara ligger och så här i en pöl i den här hammocken.
Men det är så sjukt när regnet blir så enormt, att först så blir dropparna som centilitermått, och sen så blir de liksom som decilitermått, så här, så hälla ett helt glas så här, per droppe. Så att man bara, det är ju så jävla sjukt.
Ja. De sa att den här sortens storm har faktiskt aldrig funnits på den här ön. Det är liksom, det händer var tionde år att det är storm överhuvudtaget av den här kalibern på sommaren. Men det har aldrig hänt att det varit så här sjukt på den här ön. Men då ligger man där och är helt blöt och liksom har den här filten över sig, och inser att så här, jag blir stört jävla blöt och iskall av att ha på mig mina kläder. Så jag måste ju ta av mig allting för att inte liksom frysa ihjäl. Och då är jag med den här polaren som jag träffar där, som vi delar camp med. Vi går ju runt där, två nakna män liksom, i skogen, och börjar knacka tält liksom. Och där är man igen, Josef och Maria, fast med liksom, ja, två nakna män i skogen som försöker hitta...
Josef och Josef.
Ja, Josef och Josef, precis. Och knacka på tält liksom, bara, do you have any shelter? Liksom, finns det plats att sova lite? Och det var fullt, alla har ju liksom så här krampat ihop sig, och det är fullt överallt. Till slut så hittar vi då ett par som så här släpper in oss. Hur sjukt är det inte att öppna upp ett tält, och så kommer in två nakna män och bara så här.
Shit. Var du tvungen att ursäkta dig då? Ja, det är kallt. Den är större i vanliga fall, det är kallt.
Ja, det är det sista man tänkte på då i alla fall. Men vi lever och vi mår bra i alla fall.
Ja, vad så härligt att höra.
Ja, så nu är jag i alla fall lite stressad, för nu måste jag komma tillbaka till Sverige på något sätt. Utan att, eller flyget var lite dyrt såg jag nu, så att jag har gjort en liten resplan som kommer innebära att jag kommer i princip vara dygnet runt konstant på tåg nu fram till söndag via Belgrad och Serbien och Prag, hela vägen upp till Berlin, och sen hoppar jag på något tåg där till Malmö, så hoppas man på att vara hemma i tid så man kan börja plugget på måndag. Jag har en till grej som den lite, jag vet inte om det är så himla, jo men det känns, eller så här, ja, när jag har varit på den här resan överlag så har jag haft väldigt mycket tid att fundera och tänka som jag inte haft överlag innan.
Ja.
Som har gjort att jag har börjat fundera väldigt mycket, eller fått tid att sjunka in min relation med Olivia. Liksom det har börjat så här processerats liksom, och det är så jag vet inte om jag ska ta det här i podden överhuvudtaget, för att det, jag vet inte hur mycket jag är kapabel till att prata om det, men jag,
men det låter ju bra, men vad, berätta vad.
Nej men jag vet inte, det är bara, jag börjat haja hur sjukt jävla mycket jag saknar henne och behöver henne, men du vet, att ta det där första steget och ringa henne har varit helt omöjligt de senaste månaderna, men nu känns det bara som så här, fan, jag har varit, bara har varit på den här ön liksom, det enda jag tänkt på är ju så här, hur vore det här paradiset med Olivia liksom. Och det är kanske inte så himla bra att jag tänker så. Jag kanske måste låta det liksom vara. Men jag kan liksom inte fly undan tanken heller.
Nej, det är klart. Nej, jag känner igen det också. Det tar ju upp ens tankekraft liksom.
Men nu, alltså just nu har det ju bara blivit så jävla extremt när det är så här. Det har inte gått mer än en halvtimme utan man har tänkt på så här, fan, det vore så häftigt att ha henne här nu och få uppleva det här med henne. Av alla människor i världen.
Ja,
så just henne
typ
jag vill uppleva det med.
Ja, fan, det här måste jag ju ringa och berätta för henne. Nej, just det.
Ja.
Nej, jag förstår. Nu under sommaren så har jag varit ute en del. Det har väl du också, antar jag?
Ja.
Man blir ju liksom... Ja, jag vet inte. Vi pratade väl om det när jag pratade om min träningsperiod. Att man blir ju mer aktiv ute... varelse på sommaren, alltså ute då i form av krogliv, tänker jag.
Ja, gud.
Det sups ju en del liksom. Men det jag tänkte på i alla fall, eller något som jag har märkt på mig själv, är att framförallt, alltså när jag pratar med folk, men framförallt när jag pratar med tjejer, så jag vet inte, jag har ställt något, ibland så här försökt luska i deras intentioner kring att prata med mig. Det behöver inte vara någon som jag nödvändigtvis raggar på. Det kan vara vem som helst som jag pratar med.
Okay.
Men jag har känt att jag vill veta deras agenda. Och jag vet inte riktigt vad det här har berott på för ens nu när jag sitter och reflekterat över det. Okay. Och min tanke är då att under sommaren så finns det en otrohetsfälla. Folk blir mer angelägna om, eller mer öppna för att bli eller vara otrogna på sommaren. Anledningen till det är väl att så här, man har en mer avslappnad syn på livet och man, ja, det är ju mer avklätt liksom. Och
ja.
Ja, ens partner kanske är bortrest på annan ort, eller så är man själv det, och man bryr sig inte så mycket, utan man tar dagen mer som den kommer och försöker inte tänka så mycket på. Man försöker bli en ny människa. Det är lite som att det riktiga nyåret börjar när juni kommer. Då vill alla bli nya människor och alla ska liksom göra sig av med den gamla ångesten och försöka ta sommaren för vad den är. Liksom. Och då vill man också ha nya upplevelser. Och man drabbas lite av solsting och man är, som jag sa, nästan konstant lite full. Liksom. Men man går en promenad, så tar man, istället för att ta en kaffe så tar man en öl. Och det här, allt det här bidrar ju till att man nästan alltid är lite kåt under sommaren. Och jag tror att alla människor upplever det här. Och det gör ju att jag, ja men alla är lite mer på liksom, och det gör ju att jag då, alltså jag har ju inget förhållande, så jag har ju ingenting att förlora på det här egentligen. Förutom att jag vill göra mig säker på att jag inte blir ihjälslagen av någon arg pojkvän för att han inte gillar att jag ligger med hans tjej liksom. Så då, för jag har kommit på mig själv med ibland så här, fråga eller prata med folk på ett sätt som gör att de kanske blir lite ställda eller obekväma. Typ så här att man direkt börjar fråga så här, ja men bor du med någon eller? Eller hur tänker du på framtiden? Vill du ha familj eller karriär? Vad tänker du typ?
Ja.
Och då tänker jag att så här, då reflekteras ju det på mig som att jag efter att jag har 5 minuter med och pratat med någon som jag kanske inte ens är helt, alltså inte ens är intresserad av, så låter det på mig som att jag vill ha ett livslångt förhållande med den här personen. Och det får ju folk att tro att jag är galen.
Ja.
Men jag förstår inte, du, den här agendan du menar att du...
Ja, men jag vill ju veta om de här tjejerna jag pratar med då har ett förhållande och bara flörtar med mig för att kunna ha en sommarfling och att göra det lite, ja, men göra det lite spännande i tillvaron. För att jag tror att så många är, ja, men är mycket mer benägna att vara otrogna under sommaren av just de här anledningarna. Och jag har ju så här, jag har ju pratat med lite tjejkompisar som har förhållanden om det här. Och de så här bekräftar ju min tes att de är lite mer flörtiga och man tar för sig mer och man är lite mer på. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att de är otrogna, men de har det tänket lite mer. Så jag vill ju höja ett varningens finger till alla killar så här, vare sig du har flickvän eller om man inte har tjej, att det alltså man ska akta sig för otrohetsfällan.
Ja, det är fint. Men vadå, du menar att det bara är tjejer som beter sig så här eller?
Nej, alltså, eller ja. Ja, under sommaren så gör de ju det mer. Jag tror ju ganska illa om killar. Jag tror att de flesta killar är as året runt.
Ja.
Vad tror du om det?
Ja, jo, men det... Ja, alltså, jag har ju faktiskt aldrig haft liksom riktigt möjligheten. Rent bara så här psykologiskt så känns det som att jag är så pass begränsad i tanken av att kunna vara otrogen eller liksom... alltså i alla fall om jag själv är ett förhållande att vara otrogen har jag bara... otroligt svårt. Eller det är liksom, det bara sätts en spärr. Hur mycket, hur kåt den är så bara, i sista sekunden så bara sätts det stopp liksom.
Ja, men för du har aldrig varit otrogen, eller hur?
Nej, absolut inte.
Har du blivit utsatt för det?
Du menar att jag har...
Att någon annan har varit otrogen mot dig?
Nej, eller inte vad jag vet i alla fall. Nej, men grejen är, jag har väl ändå blivit försökt att vara otrogen med liksom.
Vadå? Alltså, du har försökt att vara otrogen men inte lyckats.
Nej, det är någon annan som försökt vara otrogen alltså. Eller försökt få mig att vara otrogen med dem.
Ja, alltså när du har haft förhållande.
Exakt.
Ja,
exakt.
Men har du varit den parten som någon har varit otrogen med då? Alltså du har varit singel men ja, att någon som har haft förhållande har legat med dig.
Det är möjligt. Men jag hoppas inte det för guds skull.
Varför är det så ångest egentligen? För du gör ju inget fel. Det här har ju hänt mig, nämligen.
Ja, alltså, nej, men grejen är, okej, det var ganska nyligen till och med som jag var ganska på till och med en tjej som jag visste att hon hade pojkvän. Och jag, eller på, men det var liksom så här midnattsbad och man var så här,
man ville, du nice. Ville.
Ja, man ville. nej, men och så, jag vet inte, det bara kändes så jävla fel för att jag... Det är för nära liksom, relationer vänskapsmässigt med det så här, så att det bara,
nej. Ja, men du kan ju inte vara kompis med hennes pojkvän, det går ju inte.
Nej, honom hade inte träffat henne. Men sen så typ så här, dagen efter så hälsade jag och då kändes det ganska weird.
Ja, nej, men för jag tycker ju ändå att så här, otrohet är ju vidrigt. Men jag kan ju inte ta ansvar för en tjej jag ligger med agerande om jag är singel. Alltså, hon får ju ta ansvar för det själv. Jag kan inte... Men det är klart att man kanske inte ska vara en aktiv part i att förstöra någons förhållande. Men det måste samtidigt... Det måste ändå komma från dem, kan jag känna.
Ja, alltså, jag har en vän som är ganska aktiv inom det här med att vara otrogen.
Vadå? Alltså, han är otrogen eller han går bara efter upptagna tjejer?
Både och. Alltså, han,
vilken jävla idiot.
Jo, men det här, alltså, så här, när han pratar med mig, man måste lägga på ett filter för att... Så här,
är det här någon jag vet om det?
Ja, det är möjligt. Men jag tänker inte nämna någon annan.
Nej, det är klart att du inte ska göra det. Men det är roligt för mig att veta.
Men han gav mig ändå så här väldigt liberal syn på det. För att så här, han har ganska mycket testosteron i kroppen. Nu kanske jag avslöjar lite vem det här är genom att säga det. Men han, så han är väldigt, väldigt kåt av sig liksom, konstant.
Alltså, men vadå,
så här,
det kan du inte skylla på.
Nej.
Det är ju alla
eller hur? Det är särskilt när hon fick vän liksom, vad fan. Men när hon liksom då reser bort, så måste han få utlopp för det liksom. Han får panik annars, och dött.
Men då är ju han sjuk i huvudet.
Alltså, han är totalt knas på den fronten. Men han verkligen är så här övertygad, så här, han bara kan försvara det väldigt klart för sig själv i alla fall. Jag köper inte överhuvudtaget. Men han tycker att det är helt självklart att så här, men så länge hon inte vet om, så mår hon inte dåligt av det.
Ja, men han...
Och att alla lever vi ju med vissa hemligheter mot varandra. Eller saker som vi inte liksom så här...
Ja, men han är ju, han är ju en komplett psykopat.
Yes, men det tänker jag inte förneka.
Vadå, han lever alltså efter mottot att vara trogen i ett förhållande är att vara otrogen mot sig själv.
Ja.
Det här kanske blir en rolig övergång, jag vet inte. Men apropå att vara galen och brudetokig, så öppnar ju Mårten Andersson nattklubb i Stockholm nu.
Ja, läste något sånt.
Han har ju slutat dricka, och han har ju varit sexmissbrukare och varit inne på så här rehabläger för sexmissbruk. Och det här berättar han ju om i sin stupshow, att han pratar ju om att han var på läger för sexmissbruk med blandade kurser, alltså där det både var tjejer och killar. Det måste ju vara den dummaste idén någonsin.
Åh nej.
Och Mårten Andersson är ju en idiot liksom. Han är ju en...
Ja, alltså jag har faktiskt ganska lite uppfattning om honom, förutom hela den här... Nej, det var den här historien om att han inte ville ha tjejer på någon stand-up-klubb.
Ja, men precis. Ja, men det var ju det som de kallade Rawgate, när alla rasade på Twitter för att han hade skrivit ett internt mail som sen lades ut offentligt på Twitter och så här. Men alltså, han är ju... Jag vet inte, men det som är grejen med den här nattklubben i alla fall är ju att man ska vara nykter. Det är en nykter nattklubb, det är en nattklubb för nykterister. När man kommer dit så måste man blåsa i ett alkotest. Och har du druckit så får du inte komma in. Och det här i mitt huvud låter ju som en idiotisk idé först. Men jag kan ju ändå uppskatta nytänkandet, eller liksom... Jag gillar ju att han försöker med någonting annat än det vanliga liksom. Ja, nu har jag lagt ner rå, nu ska jag öppna nattklubb istället. Men han är ju... Ja, jag vet inte. UNF, alltså Ungas Nykterhetsförbund, har ju... Tycker ju att det här är jättepositivt och jättebra att det är en känd person som drar i det här och kan dra folk dit. Men frågan är ju då så här, är det bra att han är känd för att vara en knarkande, halvalkis, narcissistisk, störd brudmagnet liksom? Jag vet inte. Det känns lite som att...
Ja, men det är lite som att Hugh Hefner skulle öppna ett kloster. Alltså den här motsägelsefullheten som bara... Det funkar inte bara.
Nej, ja, men jag känner också det, att så här, Mårten Andersson, nykter nattklubb. Folk kanske kommer vara nyktra där om man inte får komma in, om man ska blåsa ett alkotest. Men jag tänker att det kommer ju knarkas kopiöst.
Ja, men det känns lite som att det kan finnas en potential för det här bli lite som nutida Docklands. Har du talat om det?
Nej.
Det var på 90-talet typ så här, Europas en legendarisk rave-scen som de hade i Stockholm. De slussade ut bussar med folk från Slussen till en gammal båtshus ute i Nacka någonstans. Där de, det serverades ju ingen som helst alkohol eftersom de inte hade tillstånd till det. Men det ravades rejält med det ena och
det
andra.
Du menar alltså att det var bara fullt med knark?
Exakt. Det känns lite som att det finns ju risk för att den här klubben, vad är den ska heta? Sober.
Sober, precis.
Att det finns möjlighet för att bli lika lite tangerande där på knarkhållet.
Men med de nyktra orden som det ändå är idag, även om det är sommar och vi är lite fulla av den, så får vi väl avsluta det här 56:e avsnittet.
Ja, men det tycker jag.
Och
fan vad trevligt det har varit att snacka av sig lite här.
Ja, jag förstår det när du inte har pratat med någon nära vän på över en vecka.
Ja.
Härligt att se dig för en gångs skull också. Men vi kan väl i tonerna till mitt sätt att se på den här nya nattklubben Sober avsluta med Magnus Ugglas Jag dansar aldrig nykter.
Åh, herregud, vilket låtval. Det är fantastiskt vilka låtar du kommer med.
Bara för att knyta ihop den här säcken. Och sen så får vi hoppas att ingen brinner upp eller regnar bort i detta schizofrena väder.
Yes, härligt.
Så till nästa vecka så får ni ha det 100% toppen. Och sen så skriver ni till oss under hashtaggen 150 kilo. Maila oss på jockeochmagnus@gmail.com. Och lyssna in de tidigare avsnitten, så hörs vi nästa vecka.
Yeah.
Grymt, vi hörs. Bra,
det gör vi.
Puss. Jag dansar aldrig nykter någon.